Ja, det här med den heliga ande, Doris var inne på detta nu då och läste den här texten. Alltså det finns ju något oerhört, ska vi säga, centralt i det. Ibland har väl, kanske den heliga ande, när det förkunnelsen har, så har tonvikten lagts på, ska vi säga, på ett subjektiva upplevelse, det subjektiva upplevelseplanet, så att säga. Jag har omvärderat min syn på den heliga ande under sen jag var 28 år och stod här första gången, om man säger så. Och det är väl inte så konstigt. En vuxen tro skiljer sig mot en ung tro eller en barnatro. Jag tänkte berätta lite om detta, och det kanske blir lite känsligt. Men jag därför jag håller den här predikan på Kållandsö. För här är ingen som vill mig illa. I psalm nummer 2, andra psalmen i Psaltaren, så inleds så här första versen: varför är folken i uppror? Och varför detta ganglösa mummel? 1917 års översättning är lite tydligare, tycker jag. Varför larmar hedningarna? Och varför tänker folken fåfängligheter? Alltså, varför detta oväsen? Anders Lindberg är chefredaktör på Aftonbladet och skriver då och då en del ledare. Han är en man med ett oerhört starkt patos och väldigt många åsikter. Vid ett tillfälle när man gjorde en internationell insats i ett afrikanskt land för några år sedan för att där knäcka en islamistisk terrorgrupp, gick man in med bombflyg och grejer, så skriver Anders Lindberg på ledarplats så här: man kan inte skjuta bort fattigdom och maktlöshet. Det går inte att flygbomba fram ekonomisk utveckling och rättsstatens principer. Och naturligtvis har han rätt. Och naturligtvis är det hans jobb att säga sådana saker. Men att sitta så långt bort ifrån själva konflikten på en av världens mest säkra platser och uttrycka sig så här kraftfullt förändrar ju ingenting för dem som det här faktiskt gällde. Att påstå någonting som är sant eller att tycka någonting som är sant förändrar nödvändigtvis inte verkligheten ett smack för de människor som saken faktiskt gäller. Det hjälper alltså inte någonting att Anders Lindberg tyckte som han gjorde. Och det heller inte syftet. Det är faktiskt inte heller syftet. Syftet är att visa att Anders Lindberg, kanske då som chefsredaktör och skribent och framförallt på Aftonbladet så som en opinionsbildare, har moraliskt patos och därför är värd att lyssna på. Vilket då är intressant för aktieägarna. Eller möjligtvis Anders Lindbergs mor. Det här är alla fariseers problem. Alltså både bibliska sådana och även nu levande. Alltså den sanning som man både ser och uttrycker har inte alltid någon som helst koppling med den verklighet man lever i. Inför Eurovision Song Contest, alltså slagarfestivalen i Malmö, så skrev ett helt uppbåd av svenska kulturpersonligheter och artister på ett dokument som krävde att man stoppade Israels medverkan på grund av kriget i Gaza. Och om detta kan man naturligtvis tycka precis vad man vill. Det är inte det jag vill säga. Men i detta låg också ett krav på att befria Palestina from the river to the sea. Och det här var också någonting som även Greta Thunberg, alltså klimataktivisten Greta Thunberg, stämde in i och krävde befria Palestina from the river to the sea. Då givetvis med hänvisning till den kommande klimatkatastrofen och med då detta krav på klimaträttvisa för alla jordens förtryckta folk. Rätt eller fel? Men det är intressant att notera hur människor, alltså som ett exempel, det är intressant att notera hur människor som möjligen skulle kunna peka ut de här länderna på en karta har så tydlig och kraftfull moral i en så extremt komplicerad fråga. För exakt vem har de tänkt sig ska genomföra denna befrielse? Konkret alltså. Vem har de tänkt ska göra det när de ropar ut sina slagord? Är det Hamas? Eller är det IS? De är ju potenta. Eller är det Iran som ska göra det? Eller är det de själva som ska åka ner där med sina palestinesjalar och befria? Jag tycker det är en berättigad fråga i all respekt. För jag säger inte att de har fel. Det är hopplöst att ta ställning i den här frågan. Men jag bara säger så här, vad är ni ute efter? Och tyvärr så är det så här i människors tillvaro. Överlag i allt högre utsträckning också. Orden, åsikterna och den förment höga moralen landar så sällan konstruktivt i någon verklighet och förändrar också sällan någon verklighet, utan det bara låter. Och i värsta fall så blir då de här orden en väg för alla fariser att kunna två sina händer. Man tyckte åtminstone att det borde vara fred och demokrati i världen. Man tyckte i alla fall att alla förtryckta ska få upprättelse. Och när man har fått då denna sin åsikt publicerad på till exempel ledarplats eller skrikit sig tillräckligt hes på någon demonstration, så har man ju i alla fall positionerat sig på de rättfärdigas planhalva. Om Gud agerar på det sättet, hur skulle det då bli? Jo, då skulle nog Gud säga sanningen om dig och om mig och om världen i stort och om hur det var ställt med allting. Någon av oss kanske skulle få den profetiska uppgiften att nedteckna detta i en helig bok som vi sen kan dyrka eller slå ihjäl varandra med eller bara bryta ihop inför, va? Alltså, ingen skulle kunna säga att det som stod i den boken var fel. Ingen skulle kunna säga att det var fel på ordet som så. Det var sant, det som stod där. Men det skulle knappast hjälpa någon. Och vi skulle alla vila under lagens förbannelse. Och den dag som Gud då tröttnat på det här, va? och då förpassat sin hopplösa skapelse till den eviga undergången, så hade ju i varje fall ingen av oss kunnat skylla på honom. När blir orden inte bara ord? Det är det som jag är ute efter. När blir ord inte bara ord? När blir ord människa? I Johannes 1 och 14 så skriver Johannes om ordet. I begynnelsen var ordet. Och sen kommer det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och det syftar på Jesus då. Jag tycker 1917 års översättning är bättre. Därför att när det står blev människa så står det i grundtext sarx. Logos blev sarx. Och sarx betyder inte människa utan det betyder kött. Ganska otrevligt. Alltså en muskel. Fysisk kött. En biff. Och ett kött, en kötthög. Alltså, och då skriver de, då skriver Johannes så här, eller då, den översättningen säger, och ordet blev kött. Alltså, nu är det inte bara snack längre, utan det här är fysiskt, va? Man, alltså, det är på riktigt. Det finns väl inget som är så verkligt som en rå köttbit, va? Alltså, man, det är bara, det är någonting, va? Viktigt. Något som händer på riktigt. Och rent, alltså rent fysiskt låter sig Herren stiga ner från sanningens absoluta ljus till en värld som i existentiell mening saknar ljus. Det skulle alltså ungefär betyda att som om Anders Lindbergs ord skulle flyga genom luften över den afrikanska kontinenten, och istället för bomber så skulle fred och rättvisa och sanning singla ner genom luften. Eller som om alla slagord som har skallat i samma ögonblick som de lämnar megafonens tratt får klimatkrisen att upphöra och skapa varaktig fred i Mellanöstern av sig självt. Som om det skulle säga, det är jag som är ordet, vägen, sanningen och livet. Lyssna på mig. Allt kommer bli bra. Jag är ibland er. Jag har koll. Tagga ner. Det ljusa slutet är nära. Ni som har läst Hälsning, det senaste numret Hälsning, en fantastisk tidning, så skriver Stig-Roland Rask om Göran Ljungbergs bok Apokatastasis. Kan ni säga det? Apokatastasis. Det är grekiska och betyder det ljusa slutet. Det är liksom, man tänker sig när Gud skapar världen, vi tar början på berättelsen. Så sen Gud skapade världen, han sa, var det ljus? Och så såg han på det och han konstaterade att det var gott. Och på samma sätt, någon gång i den här, i andra änden av den här berättelsen, så kommer det här att ske igen. Apokatastasis, det goda slutet, det ljusa slutet. Det här är, anser jag, är en alltför sällan aspekt av den helige andes närvaro. Den helige ande borgar på något sätt för detta, hur ordet faktiskt blir på riktigt. Apostlagärningarna då, som den texten Doris läste, präglas ju av då, så att säga, att det händer någonting, en pågående närvaro som liksom inte går att stoppa längre. Från det att lärjungarna suttit och hukat och låst in sig efter påskens alla mysterier, så ser ju världen likadan ut som den gjorde innan. Det är samma där som då. Och så plötsligt så händer det här då. Och så ser de med andens ögon nu då på hela världen. Det är ju en betydande fras här. Massor av folk från länder som man inte ens kan uttala nästan. Pontus, Pamfylien, Trakten, King Kyrene, Kappadokien och allt vad det är. Ja. Och de förstår, liksom, det här berör alla. Alla är indragna, det är ju det det säger. Alltså det ger ett perspektiv. Anden visar folken att Gud har historien i sin hand. Jag ska ta en kort liten metafor kanske så att det är. Men det blir, när jag var 8 år så gick jag i andra klass. Och då tillämpades fortfarande den gamla tidens katederundervisning. Och det var till och med så att katedern stod på en liten upphöjd sockel ovanför bänkarna där barnen satt. Så det var alltså. Det här var alltså 1966. Och den höstterminen kan jag fortfarande minnas som en av mina värsta i skolan. Därför att våran fröken var en riktig gammal hagga på 25 år. Som tydligen fann lust i att med rödpenna skriva spydiga understrukna kommentarer i min räknebok. Matematik har aldrig varit min grej. Jag anser att siffror är opolitliga och lömska. Medan bokstäver är mycket mer sympatiska. De trivs här ihop med. Ja, så var det då. Och det stod slarver. Det stod, vad menar du? Gör om. Jag kan inte läsa vad du skriver och så vidare och så vidare. Men det stod aldrig däremot ett ord av beröm om någonting var rätt. Hon kunde lika gärna skrivit med rödpenna rätt i ansiktet på mig. Och på vårterminen sen fick vi en annan fröken och jag fick ett nytt liv. Den kvinnan var säkert inte vare sig mer eller mindre lärd än den förra. Henne blev jag kär i. Men och jag hade precis lika svårt för matematik då också. Men för första gången någonsin så fick jag uppleva att den här läraren inte skrev med rödpenna det jag redan visste. Att jag inte kunde, för det var ju det jag inte kunde. Istället steg hon som en ängel ned från katedern, tog en stol och satte sig och löste talen. Om inte åt mig direkt så tillsammans med mig. Eller det var nog så att hon gjorde det åt mig för att visa att det gick faktiskt. Och i det fallet så blev ju då kunskapen ordet människa. Det kanske inte bodde med mig direkt, men åtminstone för en stund så blev det här personliga närvarande mitt i elände. Och det förklarade tillvaron för mig. Det förklarade i alla fall att den går att lösa, även om inte kanske det var just vad min uppgift där och då. Det finns ju annat att syssla med än att bli matematiker. Så jag blev inte ett dugg skickligare i matematik, men en människa som kunde det här, det jag inte kunde, lärde mig att acceptera verkligheten och åtminstone kunna göra det bästa jag kunde. Och jag lärde mig att jag då nödvändigtvis inte måste utse en fiende varje gång som någonting står i vägen för mig. Varje gång som det inte blir som jag önskar. Och framförallt behöver jag inte ens ge mig själv skulden. Sån är Gud. Så gör Gud. Det är naturligtvis smärtsamt att inse att man inte är bäst i klassen hela tiden. Det är naturligtvis smärtsamt att inse att verkligheten i det stora hela inte är som vi önskar. Men ordet, nåden, sanningen och frälsningen är kött som bor ibland oss och verkar oupphörligen då på en internationell nivå genom den helige ande. Hur tillämpar jag det här, undrar ni då? Ja, det är inte så dramatiskt faktiskt. Jag ska säga som det är. Jag har slutat tala i tungor. Jag har slutat att längta efter mentala kickar av hänförelse. Jag suktar inte längre efter ljussken och syner. Jag bryr mig inte heller så mycket om helande krafter och så där längre, eftersom jag vet att vi alla ska dö till slut. Jag har, som Bengt Wennman sa medan han var döende, jag har läst det finstilta i kontraktet och accepterat det. Då går det bättre. Så jag ser på Aktuellt till exempel och lyssnar där då till hur hedningarna larmar och skrälar i världen. Hur konflikter odlas med omsorg som det vore ädla tomater. Hur de skapas, hur de utnyttjas. Hur de mest halsbrytande förslag till lösningar på tillvarons ondska presenteras. Hur ännu en ny generation som tror sig ha ljuset delar in världen i onda och goda efter eget godtycke. Under en period så stod jag helt enkelt inte ut med medierna. Min pappa, han ansåg att man tittade och läste nyheter för att få veta vad som hände, för att man skulle få nyheter. Det syftar inte medier till idag. Det är något annat. Men idag har jag faktiskt börjat att ta del av det igen. Men då i gott sällskap av Guds helige ande som sitter bredvid mig i tv-soffan och påminner mig om det faktum att han inte utgöts i den här världen för inte. Håll ut, säger han. Håll fokus bara. Låt dig inte dras med i det här. Det leder bara rätt i diket. Håll fokus, säger han till mig. Herrens dag kommer. Och då kan du stänga av tv:n. Tack ska ni ha.